Halloj allesammans och varmt välkomna till pensionsålderavsnittet. 65 avsnitt är vi komna.
Ja, har de inte höjt det till 67?
Ja, men nu är vi ju tillbaka i Löfvens Sverige, så att nu är vi ju tillbaka på 65, antar jag, eller något. Man vet ju inte riktigt.
Det är ju tur, för 67 är primtalsavsnittet. Don't take that away from
me. Nej, men precis. Nej, men vi kommer ju alldeles strax, inom en snar framtid, ligga och blöda ur alla kroppsöppningar och dö så småningom när ebolan tar oss.
Jag tror det är av den nya regeringen.
Nej, men och vi som kommer att hålla er sällskap och försöka få er att skratta eller åtminstone rycka på ena mungipan medan det här hemska händer. Vi heter Magnus Sigler och Joakim Falk och vi driver ju då som sagt 150 kilo podcast.
Oh yeah! Hörde du om den här ebola-mannen som hade återuppväckt från de döda?
Nej.
Ja, det var helt, det här kan ju ha varit en sån fake historia eftersom jag bara såg en artikel om det. Men jag såg, det var, de försökte liksom frama det som den nya zombieskandalen som liksom härjade. Att nu kommer zombiesarna från Afrika. Det var en ganska hemsk bild de visade också. Han såg verkligen ut som en zombie.
Hur fan? Det kanske blir nya zombiegate. Vi ska väl gå igenom det också, att vi ska ju faktiskt allmänbilda. Vi får ju backa lite till förra veckan när vi, det bristande kunskap i våra bådas allmänbildning.
Ja.
När vi inte visste vad gate i Pippi Gate stod för. Och jag fick ju på klockan 10:30 ser jag här på morgonen på söndagen ett sms av...
Då du ligger bakis alltså.
Ja, jag mådde ju riktigt dåligt. Så jag läste ju det här med ett öga. Men jag fick i alla fall ett sms av pappa. Och jag kan verkligen tänka mig honom så här, sitta och lyssna på podden på morgonen och bara, nej, men vad fan, kan de inte det här? Alltså, vad är det? Han blir ju så besviken när det brister i människors allmänbildning, så han var ju tvungen att skriva någonting. Och då skrev han så här klockan 10:29 i söndags. Gate kommer från Watergate, som var demokraternas högkvarter i Washington. Inför presidentvalet 1972 bröt sig motståndarna, republikanerna, in där för att skaffa information. Allt avslöjades och ledde till att Nixon fick avgå som president. Watergate-skandalen är alla politiska skandalers moder.
Jag måste ju säga att jag kollade upp det här din pappa är ju bättre än Wikipedia på att sammanfatta kunskap. Det tog mig typ 5-10 minuter att haja vad fan det handlade om. Men det där var ju väldigt upplysande, så nu vet vi.
Ja, precis. Och jag tänkte att så här, det kanske skulle vara kul att ha ett nytt ett återkommande inslag i podden där vi har Måns Falk allmänbildar.
Ja, boss, go for it.
Där han får komma in och läsa, alltså lite som, har du sett Schulman Show på där har de ju ett segment som heter Fylle Kalle förklarar.
Där då som är typ det värsta segmentet.
Jag älskar det ju. Men det är ju Kalle Schulman som han har i veckan då inför det här programmet supit ner sig tills han har typ så här 1,5 promille eller något.
Men fatta grejen
han är så att... jävla packad varje gång.
Men fatta grejen av att han faktiskt men det måste ju vara spelat. För att han det finns ju ingen vettig människa som äger produktionsbolag som han, som super ner sig så mycket en gång i veckan bara för att göra det här inslaget.
Men alltså, jag tror ju att det är ju både och. De vet ju vad som skapar bra innehåll.
Ja.
Men jag tror han super väl ordentligt. Och det är väl, han har väl varit ute och festat eller ätit något middag. Och sen så vet han att ja, men vi spelar in i natt liksom.
Ja.
Alltså. Men det är ändå roligt. Men då kanske pappa får komma hit och allmänbilda om olika korta segment.
Ja. Så jag gillar det här väldigt formella sättet att skriva sms på också.
Ja, precis. Ja, men det är ju hans stil att så här, bli besviken på brist i allmänbildning och sen med hela handen rätta till det här problemet.
Oh, shit. Men är Måns väldigt, väldigt allmänbildad människa?
Ja, det är han. Han är ju också en väldigt booksmart människa.
Ja, just det.
Till skillnad från mig. Det är väl min lilla revolt. Att jag är ju svindålig på årtal och allt sånt här. Jag tycker det är helt ointressant.
Ja.
För det enda som är viktigt för mig är att den viktiga kunskapen är saker du kan tillämpa i det verkliga livet. Jag är ju street smart på det sättet. Och han är ju då väldigt beläst och har ett väldigt stort allmänbildningsintresse av såna här saker.
Ja.
Men nog om honom och hans booksmarthet. Jag tänkte så här, bara en jättekonstig grej som jag bara ville ta upp för att den var lite rolig var ju déjà vu. Har du varit med om det någon gång?
Oja.
Ja, du har känt det på riktigt alltså?
Ja, absolut.
Tycker du inte att det är lite läskigt?
Jo, men sen så inbillar jag mig att jag har vetat vad det beror på. Mm. Eller jag har vetat vad det beror på, så att jag vet ju att det finns en förklaring för det.
Ja, men precis.
Som aldrig skulle få mig att faktiskt tro att jag upplevt den här situationen förut.
Nej, men bakgrunden till det är att jag glömde micken när vi skulle spela in idag.
Ja.
Så jag var tvungen att åka tillbaka hem och hämta den. Jag kan ju ha skrämt livet ur en tant. Eller liksom, hon stod och tittade på mig, för att så här var det. När jag åkte hit första gången så åkte jag ner. Jag låste min dörr, åkte ner i hissen och sen så stannade hissen på våning 5 och det hoppar in en tant som är granne då till mig och ska tvätta i tvättstugan.
Mm.
Inget mer med det.
Mm.
Jag åker iväg och sen så blev jag tvungen att åka tillbaka för att hämta micken. Åker upp, hämtar den och sen så när jag ska åka ner igen så stannar hissen på våning 5 igen. Och jag har en ganska utmärkande outfit idag. Jag har en illgul regnjacka och en illröd träningsväska. Och en keps på mig liksom. Så att jag har ju ett ganska speciellt utseende idag. Vilket gör att jag blir ju ganska ögonfallande för henne då. Och jag har ju förmodligen satt sig i hennes undermedvetna då. Hon har väl inte tänkt så mycket på det. Men då så stannar ju den på våning 5 igen och hon hoppar in igen. Jag står på exakt samma ställe, på exakt samma sätt som jag gjorde 20 minuter tidigare. Och hon har ju förmodligen förstått att så här, den här killen ska ju åka iväg liksom. Så hon tittar på mig först och jag är så här, jag låtsas som ingenting. Och så ser jag att hon så här börjar spana in mig och bara så här, det här är jättekonstigt. Och då tänker jag i mig själv, jag bara, hon måste ju uppleva det här som jättedeja vu.
Ja. Det är då du bara ska luta dig fram långsamt och viska i hennes öra, there's a glitch in the system.
Nej, men det skulle jag fan ha gjort. Nej, men det jag tänkte var ju så här, okej, men då spelar jag det här fullt ut. Då ska jag, när jag går ur hissen på entréplan, göra exakt likadant som jag gjorde förra gången.
Ja, vilket var?
Nej, men det var så här, titta snabbt på henne, nicka och gå ut. Bara så här, bara för att hon ska bli så jävla fucked up i hjärnan att hon blir helt galen.
Åh, shit.
Så jag kan ju ha förstört hennes liv eller räddat det, jag vet inte. Hon kanske blir så här jätteinsyltad i det här och bara så här.
Vad jobbigt om hennes tvätt inte var nere i tvättstugan när hon kom ner och bara, what?
Den senaste veckan så har jag stött på, och tillsammans med dig också, stött på folk som har frågat mig den exakta frasen när vi har pratat om våran podcast. Vad handlar den om? Jag tycker att det är så jävla svårt att säga så här, för det är som att fråga vad en blogg handlar om.
För det är ju verkligen inte som att fråga vad en bok handlar om.
Nej, men precis.
Ja.
För det är ju inte vi har ju inte en berättelse.
Nej.
Men det blev ju väldigt klart för mig då när jag satt på möte på Mexico Media.
Ja.
Och vi då började prata om det eftersom att jag har ju på mitt CV att jag driver den här podcasten tillsammans med dig och så.
Ja.
Och det är klart att en arbetsgivare vill ju veta vad det är vi pysslar med.
Mm.
Och såklart om det är en humorpodd eller om det är liksom ett tema vi berör hela tiden. Som det finns ju podcaster som bara rör populärkultur till exempel, eller bara tv-program.
Mm.
Men det gör ju inte vi. Och då är det så här, det är ganska abstrakt då att börja så här förklara, eller det känns jävligt osexigt och bara, ja, det handlar om oss och våra liv och vi skapar former av segment där vi skriver och försöker göra det. Antingen tar vi allvarsdörren eller så försöker vi landa i någonting kul.
Ja.
Det är jävligt... Det är ju det vi gör.
Ja.
Men det är ju en lång väg dit. Man vill ju ha en sexigare hisspitch och bara så här... Vi är som en kobra som... På samtidens... ljuspunkter och mörker i din själ.
Nej, men... vänta. Vi är en kobra på samtidens ljuspunkter och mörker.
Om någon skulle själ.
I min själ. Om någon skulle säga det till mig skulle ju bara... Eller tjej,
du måste ju lyssna.
Ja, jo. Vi är en kobra på samtidens ljus och mörker.
Ljuspunkter och mörker i din själ. Är det en bra tagline?
Jag skulle inte säga att den var dålig.
Alltså. Jag kom på den nu.
Ja, det är fantastiskt.
För den är ju i alla fall sexigare än ja, det handlar om oss och vi typ.
Men är det inte mer om så här, det handlar om en vänskap som har gått olika vägar? Nej. Det var hemskt det lät, jag menar inte alls så.
Nej,
för jag brukar ju prata om att mer om konceptet av att vi flyttade isär och ville upprätthålla vår vänskap.
Exakt, men nu har vi ändå hållit på i över ett år.
Mm.
Och nu är det ju inte det längre.
Nej, inte i nuläget i alla fall.
Nej, men så, det var ju enkelt förut att säga, att alltså förklara konceptet i början.
Ja.
Så här. Vi har flyttat ifrån varandra, vi närmar oss mediebranschen på två olika premisser.
Ja.
Eller från två olika håll.
Ja.
Men inom samma områden och vi har samma tankar om saker.
Ja.
Men vi har ju börjat gå in på mycket djupare segment och vi pratar om hur vi känner inför saker och vi går in i oss själva och försöker förstå världen genom det.
Ja.
Men det är ju svårt att förklara det på en mening.
Ja.
Och då är det ju så här, då är det väl bättre att försöka hitta någonting som är så där en punkt som är med sexigt och att man kanske inte ska förstå det. Det kanske ska vara den här kobran som letar sig in i mörkret av din själ eller vad det nu var.
Ja.
För att få folk att faktiskt vilja lyssna. Men det är ju också lite risky för att om man sitter då på en arbetsintervju eller sitter och pratar med någon som ska anställa en och man börjar babbla om att det är en kobra i din själ så kan det också slå slint åt fel håll.
Ja, men, eller så är det bara en jävligt tung podd. Och så är det bara taglinen.
Jag köper allt som inte kan köpas för pengar. För pengar.
Ja, vi ska alltså prata om pengar, vilket ni kanske förstår. Men anledningen varför jag tar upp det här är... Eller vi har ju pratat om hela det här Apple Pay och hur häftigt och läskigt det är samtidigt. Men nu kommer ju nästa steg i den här...
Du har en väldigt knarrande stol, Magnus.
Ja.
Får byta stol mitt i inspelningen. Så.
Men nu kommer ju nästa steg i den här... kapitalistiska utveckling utav våran värld där...
Fantastiskt.
Va?
Fantastiskt.
Det är underbart. Nej, men där alltså pengar ska bli en så pass vital del av vår liv utöver vad det redan är, att den rotar sig in hela vägen in i våra Messenger-app, alltså Facebook Messenger. Och jag har ju försök ta bort den här appen från min telefon.
Men berätta, vad är det som ska hända?
Alltså här, det finns alltså hackare eller någon form av utvecklare som har gått igenom koden för den här appen och upptäckt att...
Vadå, koden för vilken app?
Messenger, Facebook okay. Messenger.
Ah.
Som har gått igenom den här appen och insett att den är upplagd för alltså betalning, alltså pengarbetalning via den här via Messenger.
Mm.
Vilket är ganska läskigt, men också förklara varför Facebook var så aggressiva i att få alla ombord på Messenger-appen, att faktiskt separera Messenger från Facebook. Och det här, för mig är det ganska läskigt nästan, men också otroligt intressant hur liksom pengar börjar näslas in i den sociala arenan, eller kanske snarare mer specifikt den sociala mediearenan, på ett sätt som det inte alls har varit tidigare.
Mm.
Och ett led i det här är, som jag ser det, är när vi var på Stockholm Tech och spelade in, så var det en del pitchar från olika företag, där ett företag berättade om en app som de hade utvecklat där, som handlade om socialt sparande. Där man exempelvis, vi två ska göra en resa tillsammans, och sen på vägen till jobbet morgonen så står jag över den här kopp kaffen, och då kan jag automatiskt lägga in de här 30 kronorna på alltså mitt sparkonto, och sen ser du hur mycket jag har sparat. Och
så tävlar man lite, ja, men lite för att så. Få igång varandra.
Exakt.
Och, det är ju smart.
Ja, det är väldigt smart. Och jag gillar tanken. Men det finns det här... liksom lagret av, vi pratar om liksom pengar som alltid har setts ganska så här som en privat grej, där det plötsligt ska gå ut, och liksom den barriären håller på att brytas på ett sätt. Och bara det i sig är ganska intressant, men det jag undrar, när pengar kommer in i den här sociala sfären, vad det är för valuta liksom, eller om valutan i sig kommer eller kan förändras på grund av det.
Ja, vi har ju sett prov eller sett det via att Bitcoin, som är en digital valuta, finns och växer.
Ja, ja, men exakt. Bitcoin är ju verkligen en sån stor... Bitcoin ifrågasätter vad valuta behöver vara eller är. Vilket är intressant. Men fortfarande så är ju den... Bitcoin är ju en måste ju alltid förhålla sig till någonting, för du köper antingen bitcoins eller så minar du bitcoins.
Precis.
Datorer som räknar ut koder, och på så vis får du fram pengar, vilket i sig är ganska intressant, för det betyder att i slutändan så är det elpriset som avgör valutan. Men bortsett från det, så jag tycker just att Bitcoin i sig är en väldigt intressant grej överlag. Jag skulle kunna prata mycket om det, men när jag för ett halvår sedan blev frågad om jag var intresserad av att kanske starta en byrå som bara handlade med bitcoins, för att, och grundtanken var egentligen att undvika skatter och moms, så blev jag ganska tveksam just på grund av det. Att, för att jag moraliskt inte skulle kunna leva i ett samhälle och utnyttja det men inte betala skatt till det.
Men frågan är ju så här, eftersom att du måste ju fortfarande leva eller skaffa mat och kläder, och det är ju inte tillräckligt stort för att handla med bitcoins på det sättet.
Inte än, men det är ju fortfarande så att alltså det växer ju något otroligt. Det är ju mer och mer liksom ställen som tar emot bitcoins, och bara en sån sak som att i gallerian så står det en bitcoinautomat nu för tiden. Ett startup som utvecklar den här. Och det är ju skitspännande. Jag tycker om det här, den här utvecklingen på ett sätt, för att den mer är tekniskt bevis på vad som är möjligt. Men det är fortfarande just... Jag återkommer ändå till det här frågan kring vad valuta är. Och någonstans så... när pengar inte riktigt är i spel längre, så börjar man förstå att pengar är ju en... total social konstruktion. Eller valuta är en social konstruktion. Och det här är ju en form av liksom överenskommelse mellan människor, att om jag ger dig det här så får jag det här i retur.
Ja, men, precis.
Men jag tycker det är intressant ur den aspekten att vi, om man skulle omvärdera vad vi värderar som värde. Liksom förr var det ju, man kunde byta ett får mot ett...
Ja, men precis. Ja. Och sen så börjar du räkna i ädelmetaller, och sen så börjar man fuska med det och blanda ut. Och så. Ja, men det här är ju historia om pengar.
Ja.
Och det kanske det är inte så intressant för oss, men det som är intressant blir ju när man börjar utmana den sociala konstruktionen av valuta. Mm. Och se att om vi kan använda vad som helst som valuta, till exempel då datorkod.
Mm.
Eller datakod,
ja,
är det väl. Datorkod är ju konstigt. Om vi då kan använda datakod som valuta, då börjar man ju närma sig ännu mer det gamla ordspråket att tid är pengar. För att om man börjar använda saker som egentligen inte är någonting, som då datakod eller tid, då börjar man ju komma in på jävligt intressanta tankebanor, tycker jag i alla fall.
Verkligen.
Och hur ska man då agera ifall man skulle hamna i en värld där tid är pengar?
Jo, men exakt. Och det här är ju så fasansfullt häftigt, tycker jag. För att, jag menar, om jag skulle kunna handla med tid, då, för att, jag menar, tid är ju den enda valutan vi faktiskt besitter. Eller liksom kan... alltså pengar...
Fast tid är ju också en social konstruktion. Det enda du vet är att den fortlöper. Sättet att mäta den, sekunder, minuter, det är ju bara någonting som vi har kommit på.
Jo, det är mycket sant. Men den, men, ja, men tid fortlöper ju hur som helst. Så att vi har ju oavsett en begränsad tid att leva. Liksom. Mm. Och den tiden delar vi ju upp på olika sätt. Och om översätter till exempelvis pengar eller... till att spendera på det ena eller andra. Mm. Och jag menar, tid är ju det enda jag kan verkligen investera.
Tid är väl likt bitcoins då tvunget att finnas jämte en fysisk valuta för att vara värd någonting. För att om du investerar tid i ditt företag, så gör du ju det för att sen uppnå att få tillbaka hårdvaluta som pengar då, till exempel.
Ja, men låt säga att... Men det förutsätter ju att min tid och din tid inte skulle vara lika mycket värt. Men om den nu skulle vara det. Alltså, om man utgår ifrån att allas tid är lika mycket värt. Så blir ju det att om jag har lagt 5 timmar på att baka de här bullarna.
Mm.
Då är det värt 5 timmar av din tid att... liksom laga min bil. Eller vad det kan vara.
Ja, fast det är ju det som blir svårare. Här faller ju hela tid i pengar, alltså den verkliga tid i pengar metaforen. För att min tid, alltså att jag sliter på min kropp i 5 timmar och lagar din bil,
ja,
kan omöjligt vara värt att du står i 5 timmar och bakar bullar. För att tiden är ju densamma. Men min fysiska ansträngning och mitt slitage på min kropp, ja, kommer göra att jag dör tidigare än vad du,
exakt,
gör.
Men då påverkas ju värdet av den tiden av den tiden du har kvar. Vilket gör att kanske...
Men då måste du ju veta att alla dör exakt när de fyller 82. Liksom.
Jo, men vadå? Vi är ju inte långt ifrån... Alltså det är ju... Säg om 50-100 år så kommer vi kunna veta exakt hur många sekunder varenda människa kommer leva. Och då kommer det här plötsligt bli en realitet.
Ja, men du vet ju. Det finns ju en film med Justin Timberlake i huvudrollen som heter In Time.
Okej,
jag tror att vi har pratat om den för länge sedan i den här podden. Men där det just handlar om det konceptet att tid är pengar. Man slutar åldras vid 25 och då startar man en klocka på sin arm som har 1 år. Och sen kan du då handla med den här tiden eller få mer genom att jobba. Och i de då slumområdena som det handlar om först, där lever folk per dag. Utan de får betalt i 12 timmar per arbetspass. Så de har inte råd att inte jobba, medan de som är allra rikast. Det blir ju ett väldigt klassifierat samhälle då. Det blir tydligt eftersom de har 100 miljoner år och kan leva för evigt.
Får jag gissa på att Justin Timberlakes klocka i slutet tickar ner och håller på att dö?
Ja, nästan. Så jävla klyschigt alltså.
Men jag tyckte det var en jävligt intressant tanke att, för att det är klart att 5 timmar baka bullar är inte lika mycket värt som 5 timmar bil, men det är ju bara för att, alltså, vi värderar den tiden olika på grund av vårt levnads... Det är en sjukt spännande tanke att verkligen värdera.
Ja, men för du måste, om det ska funka, då måste du veta att så fort den dagen du fyller 82, då dör du.
Ja. Ja, men den här klockan, säg att du har en sån Justin Timberlake armklocka, den påverkas ju av allt du gör. Alltså om du nu dricker eller äter en hamburgare så kommer den liksom ticka ner åt dig.
Fan vad folk skulle börja äta nyttiga grejer.
Ja.
Men hur ska man, kan man betala skatt på tid? Alltså så att staten får massa tid och då kan staten massa tid. som de lagrar. Ja. Och sen så kan de då ge det till vägarbetare eller till de som städar stan eller,
ah,
eller de, wow, som bygger kollektivtrafiken.
Ja, alltså de som kroppar som slits av,
ja, men precis,
för att balansera ut. Vilket så här häftigt, det är ju så här socialistiskt på ett nytt plan. Jag älskar.
Fast frågan är ju då om det är bra, eftersom de kropparna slits ju, då betalar ju de, alltså de måste ju få mer tid att leva. Eller alltså de kropparna slits, så de har mer, ja, i och för sig, de får mer tid att ge till någon annan som då sliter på sin kropp för att göra skit, göra åt dem. Men hur blir det med materiella saker då?
Men innebär det att man skulle börja leva längre för att man får tid? Ja.
Nej, men ja, men om vi då skiter i in-time-konceptet, att det är, ja, det som är tanken, ja, att du lever längre, utan du har ditt lifespan på så här, på 100 år, säger vi. Så länge lever du totalt.
Ja.
Sen så om du äter onyttigt, då förminskas det här.
Mm.
Så du kan njuta hela tiden, men det förminskas.
Mm.
Men när du tjänar tid, då sparas det bara hos dig. Och sen så kan du då ge det till någon annan som då förkortar sin livstid genom att, för att göra någonting åt dig. Som sen kan, alltså om du köper, och då blir det ju konstigt kanske med det här materiella. Men vänta, nu ska jag försöka få ihop det här. För att om du ska köpa en sportbil,
ja,
så är den ungefär, alltså i slitagemässigt på människokroppen,
ja,
så är den ungefär lika svår att konstruera som en billigare bil.
Ja.
Och här blir det ju svårt. Eftersom att den ja, måste ju kosta mer tid,
mm,
men, än den billigare bilen. Men de tar ungefär slitagemässigt lika mycket, vilket gör att då får du ju samma pris på dem i alla fall. Så då måste man ju kunna på något sätt värdera vad är. Då ska man ju sätta ett värde i design. Men design, att designa en snygg bil sliter inte på din kropp, vilket gör att det kommer bli ett lågstatusyrke med design.
Ja.
För det kan du sitta hemma på ditt rum och göra och leva hela dina 100 år.
Ja.
Men så att de, alltså gruvarbetare och vägarbetare och de som lyfter, de kommer tjäna hur mycket tid som helst, för de sliter på sin kropp. De kommer leva kortast, men de kommer vara rikast. Och de som jobbar med att
rikast på vad då?
Men de blir ju rikast på tid, så att de kan spendera tiden till andra. Aha, som jobbar för dem och sliter, alltså, så att när de väl har ledigt,
ja,
så kan de anställa slavar som masserar, alltså som gör jobbiga saker åt dem. Och då lever ju de längre, eftersom att de slipper göra jobbiga saker under tiden de är lediga.
Man vänder alltså i princip helt och hållet upp och ner på klasssystemet.
Ja, precis. Jag vet inte om jag får ihop det här. Jag tror inte att vi kan använda tid som pengar på riktigt.
Kan vi inte parkera det här och bara så här, när den här podden fyller 50 år så tar vi upp det här igen. Och så bara, vad tänkte du med? Eller så var det så här, I told you so.
Och så är det du och jag som har kapitaliserat på den här idén så mycket att vi har all tid i världen, så vi bara så här
sitter och poddar.
Det enda vi gör är att sitta och poddar, och det sliter inte på våra kroppar, och sen så ändå kan vi få in tid på något sätt. Och så
fast,
har
men i och med att vi tar våra lyssnares tid.
Nej, men de investerar ju sin tid.
Vi var ute inte länge sedan och hamnade på Scandic Malmen.
Mm.
Väldigt trevligt, må jag säga.
Ja, precis. Jag hade lite vänner som spelade skivor och sådär. Och det var kul att träffa dem. Men det som jag tror att du vill prata om, som vi båda har grubblat lite över efter det här, var att jag stötte på en kompis som jag träffade för länge sedan och inte har träffat på många år.
Mm.
Och hon hade med sig en tjejkompis som vi då började snacka med.
Ja.
Och det här ledde ju ganska snabbt till ett väldigt intressant samtal om kring sexualitet och intimitet.
Ja. Ska vi bara för att skydda, eller för att grejen så här, vi måste bara nämna här, de De var ju oroliga för att vi skulle prata om dem i den här podden. Och ditt svar på det här var ju ganska härligt.
Ja, nej men för vi pratade ganska länge om det här. Och vi hade då nämnt att vi hade en podcast. Och de blev då oroliga att vi skulle prata om dem. Och jag sa, tro inte att du är så viktig för oss att vi då ska ta upp det här.
Så det här är lite av en kärleksförklaring till dem.
Ja, men precis. Nej, men för grejen är att vi ska inte prata om de här och deras liv, utan det vi ska prata om är hur vi kände efteråt och vad vi fick för tankar.
Så för att inte sexualisera dem kan vi väl bara kalla dem Gertrud och Ingrid.
Ja, men som att det inte skulle kunna vara sexuellt.
Okej.
Polan och pyret.
Ja, polan och pyret.
Ja, nej men skitsamma.
Fast vänta nu, inte barnkläder.
Hände som Maurits då.
Okej då, perfekt.
Ja, men jo, vad var vi? Jo, en av de här då, Maurits,
ja.
Har en relation med sin pojkvän som var lite speciellt och fick oss på andra tankar.
Mm.
Den relationen bygger på att de två älskar varandra och inser det och vill vara med varandra resten av livet. Men de har också insett att deras sexualitet är större än bara dem och att de kommer vilja vara med andra i sitt liv.
Mm, exakt.
Det här är ju då för mig kanske inte helt obegripligt och inte för dig heller. Det är väl bara jättebra att de har hittat sin väg.
Mm.
Men det vi började prata om var ju intimitet.
Mm-hmm.
Och det är ju det här som är det intressanta, tycker jag.
Ja, men för anledningen till att vi pratade om intimitet var ju för att hon, Maurits då, hade en del regler när det handlade om att ha sex med andra utanför relationen. Och också bara en sidkommentar till det här är för anledningen till det här är inte bara för att de vill vara med andra, utan det är för att deras sex är det centrala för dem och de tycker att de att ha det med andra eller kanske till med andra förhöjer deras egna.
Precis.
En av de här reglerna som Maurits då hade var att inte kyssas när de hade sex med andra.
Precis.
Och det är ganska intressant i sig. Men jag tror att det var du som undrade vad det här berodde på.
Mm, exakt.
För att du menade att vad spelar det för roll?
Ja, men precis. Och det var då vi kom in på intimiteten. Och det är det här som är det intressant och det är det som vi ska prata om. Och det är ju det att för mig så är inte kyssen i sig intim. Medan det för dig, du pratade ju om att du har väldigt svårt att ha en KK-relation till exempel.
Mm.
För att du är lätt för att halka in i det intima.
Mm.
Och du har lätt att se sexet som det intimaste. Liksom.
Ja, eller liksom för mig...
Du har svårt att hålla bort dina känslor. Liksom.
Ja, men exakt. Men känslor spelar en roll i det här. Och vilket också betyder att om jag inte har någon känsla för personen i mig så har jag också väldigt svårt att ha sex med hen eller hon blir i mitt fall. Det här, men samtidigt så också min vinkel på det här var ju att sex utan att kyssas är att behålla en del av sin intimitet kvar. På samma sätt som att kyssas utan att ha sex gör likadant.
Mm.
Och att det liksom finns ett blottande i det här.
Precis, och grejen är ju att hon höll ju med dig och mig i det här.
Mm.
Att hon tycker att absolut det finns ett blottande, men hon ser kyssen som någonting mer intimt än sexet.
Mm.
Och för mig så handlar det om att jag tycker inte, alltså det här kanske låter jättekonstigt, men jag tycker inte att sex är speciellt intimt.
Mm.
Alltså jag skiljer ju på intimitet och sex. För mig så är sex känns som att det är en akt driven av lust.
Mm.
Och jag kan skilja på det. Intimitet för mig är det här öppnandet. Att dela med mig av mina inre tankar och mina alltså vem jag är.
Mm.
Att kunna prata om mina det som gör mig osäker, det som att prata om mina föräldrars skilsmässa, saker jag har blivit sårad över i mitt liv. Mycket av det som jag har pratat om i podden är för mig väldigt intimt. Och jag kan bli väldigt då i det intim med mina vänner och med människor som jag tycker om. Och för mig så är det mycket mer intimt och mycket viktigare än sexet. Förstår du hur jag menar?
Jo, men det kan jag absolut förstå. Och det låter ju som att så här, för dig kan intimitet innebära sex, men sex kan vara utan intimitet.
Precis. Alltså, jag kan ju jag tror att sexet blir bättre om man känner varandra tillräckligt bra för att då prata med varandra före och efter, och alltså jag hävdar ju att sexet också blir bättre av det, att en relation är bra. Men jag tror att jag har ett sätt att tänka som gör att jag enkelt kan skilja på vad är sex och vad är det intima. Var finns den intima relationen? Och jag kan också ha väldigt intima relationer utan att ha sex. Alltså jag kan ha djupa relationer med mina vänner som inte är sexuella. Och det är det som i alla fall jag kan känna att jag kan skilja på.
Ja, och jag önskar, eller jag vet inte om jag egentligen önskar att jag kunde skilja på det så mycket, för att jag får ändå ut väldigt mycket av att vara intim med den jag är med. Men det försätter mig också i mer problematiska situationer än dig, tror jag.
Men så, det tror jag också. Och jag tror att, men jag tror också att du har det enklare att också få det här som jag pratar om som är bättre då. Att när du väl hittar någon att dela alla intima plan med, så händer det dig oftare eller på ett mer lättgripligt sätt än vad det gör för mig. Så jag tror att jag tror att vi båda kan se att gräset är grönare på något sätt. Men att vi båda är ganska också nöjda med vår egen situation. Men det är ju också för att vi inte vet något annat.
Men skulle du vilja ha en sån relation som Maurits har?
Nej, jag tror inte det. Eller jag vet inte. Alltså jag tror att jag skulle vara ganska kompatibel mindsetmässigt. Att tänka in mig i att så här, okej, vi älskar varandra, men vi kan spicea upp det med. Men jag tror att jag skulle bli för svartsjuk om jag på riktigt var kär i någon och den skulle börja hålla på med andra och så här. Ja, jag tror att...
Men då säger du väl emot dig själv, för att om du säger att du kan skilja på den intimiteten och det du känner för någon, så kan du väl låta någon ha den icke-intimiteten som då sex är för dig med någon annan?
Ja, fast jag tror att jag har tillitsproblem där. Jag litar på mig själv att jag kan hålla den distansen.
Okay.
Men jag tror inte att jag kan lita på någon annan att den har samma psyke som jag. Och därför skulle jag inte vilja, jag skulle själv inte vilja då vara inom citationstecken otrogen. Även om jag känner att jag skulle kunna skilja på det, så är det inte ett skäl. Liksom. Och jag tror, det är ju det jag känner är så här. Det är helt fantastiskt att de har hittat den tilliten till varandra. Att de båda, alltså det är ju helt sjukt att två människor som har så lika till sinnet kan hitta varandra och också föra det på tal och också genomföra det med framgång. Det var ju det som fascinerade oss med henne. och hennes relation till sin pojkvän. Mm. Och det var ju jävligt coolt alltså.
Absolut. Jo, men jag tror att jag är nog precis likadan som dig där, bara att jag nog inte ens skulle kunna lita på mig själv.
Men skulle du vilja att din hjärna var sån, om du nu hittade en partner som var likadan?
Ja, men då tror jag att jag skulle ha fel drivkrafter. Alltså jag är inte av natur så pass driven av sex att jag skulle känna mig tvungen till att ha det.
Nej.
Så att, alltså, visst, det vore väldigt kul att kunna ha det så, men jag är inte lagd åt det hållet. Jag har läst en bok som jag är...
Way! Magnus har läst en bok.
Det där tog jag faktiskt som en förelämpning.
Ja, det var lite en förelämpning.
Tack. Jag har läst en bok och det händer ganska sällan att jag gör det.
Nej, det var ju där om förelämpningen.
Men jag behövde inte lägga det så. Och jag sträckläste det på 2 dagar, vilket händer ännu mindre ofta. Så att jag är ganska dragen av den här boken. Och den boken jag läst är Alkemisten av Paulo Coelho. fantastisk bok. Och jag, nej men bara i korta drag, vad den handlar om är en bondeherde som är en pojke som ger sig av på en resa på grund av en dröm han haft som har upprepat sig. Som han var på en gå till en spådam som berättat att han ska hitta en skatt. Vilket drömmen också handlar om. Och att han då ska göra det, ge sig iväg på och hitta, för att hitta den här skatten. Och han tar sig då, och skatten ligger då vid pyramiderna i Egypten i den här drömmen, så att han ska alltså ta sig från Spanien till Egypten per fot. Och hela den här boken handlar om och liksom att
han blir ju en nomad. Det är dit du vill komma. Jag känner ju redan nu att så här, ordet nomad borde vara på den där bingobrickan.
Ja, men jag tror bara, eller boken handlar väldigt mycket om att så här, öppna sig för tecken som kommer i ens liv. Liksom, att man ska öppna sig för ens levnadsöde, som det pratas om mycket i boken. Och se världssjälen och liksom se ens plats i den här världssjälen. En väldigt symbolisk bok om att finna lyckan i princip. Och jag fick en väldigt stark känsla av att åka tillbaka till Marocko, för att många av de här scenerna utspelar sig i Marocko innan han tar sig iväg in i öknen.
Men du har ju varit där en gång.
Ja, men exakt.
Det är ju den roligaste historien jag vet om dig.
Ja.
Typ. Alltså, alltid när man ska förklara, jag vet inte, jag tror inte att vi har gått igenom, jag har nämnt att du har varit där och att du är en spontan människa så. Men jag har inte dragit hela historien. Men alltid när jag ska presentera dig och förklara att du är en spontan person, för det är ju en sak att säga, ah, men han är så jävla skön, han är spontan. Men det finns ju ingen som är spontan på det sättet du är spontan. jag kan ju inte tänka mig någon av mina andra vänner som skulle en dag på väg hem från en klubb sitta i en taxi och prata med taxichauffören och säga, var är du ifrån? Jag sitter och ska boka en resa. Jag är från Marocko, säger han. Ja, fan vad coolt, jag bokar här. Ja, nu har jag en one way ticket till Marocko i övermorgon. Va? Och det är ju det sjukaste jag har varit med om.
Jo, men,
och sen så åkte du. Nej, men det är exakt... du fucking var där.
Ja. Men det är exakt den kopplingen som är så fin med den här boken, varför jag älskade den så mycket. Just för att han följer de tecken som kommer för en i vägen, vilket...
Fast grejen är, du skapade ju det där tecknet. Du var ju inne på en resesida, fast... på fyllan och bara, nej. Vart man bor, var är du ifrån?
Nej, ja, men den riktiga historien var mer att jag hade tänkt på att åka till Marocko ett tag. Och bara för att då plötsligt den här taxichauffören råkar vara från Marocko, så bestämmer jag mig att när jag kommer fram hemma gå in på en resesajt och boka. Vilket gjorde att han blev tecknet för att uppfylla min lycka.
Jag förstår, men min historia var ju bättre än din historia.
Ja, absolut.
Och en historia är inte bättre bara för att den är sann.
Nej, men den uppfyllde inte heller kriteriet för vad jag ville berätta och varför den här boken uppfyllde.
Ja, fortsätt.
Ja. Nej, men så det, och bara för att nämna min kärlek till Marocko och varför den resan var så fantastisk. Och min var just för att jag under den resan var jag ute i öknen med då den reskamrat som jag fick med mig, Nathalie. Och vi tog kamelerna då ut in i öknen och spenderade då natten i ett sånt här nomadtält. Och vi spenderade inte natten på det sättet, kan jag säga, utan våran reseguide till och med ville komma åt Nathalie väldigt brutalt och ville i princip gifta sig med henne för att komma ut ur öknen. Men
och ni ville in i öknen.
Men det var så bara så fantastiskt att bli så isolerad och bara känna att man är en sån prick i universum när man låg där under stjärnhimlen och stirrade upp. Och det är den stjärnklaraste himlen jag sett i hela mitt liv. Och det var, vi låg under en kamelfilt liksom och bara stirrade och det var så...
Du kände att du såg världssjälen där.
Exakt.
Jag har faktiskt en väldigt rolig historia om... kameler och Egypten.
Okej.
Jag tycker att den är fin. Det är Alexanders pappa som berättade när han var 20 eller 22 någonting. Så var han och hans kusin också från Grekland. De var i Egypten och spelade squash, någon tävling där. Egypten Open eller något. Och de då på en dag där skulle ut och rida i kameler i öknen. Så de hoppar på och så bara, hi sir, can you take us around the pyramids? Yes, that's 10 euros. Absolut. De hoppar på, de åker ut. Ja, nu fanns det väl inte euros då, men vi tar det som valuta, för jag vet inte vad man hade för innan.
Jag tänkte det. Ja, men Mons, det var tecken till dig.
Ja, precis. Nu blir det allmän Mons Falk allmän bild där nästa vecka. That's 10 euros, och så åker de ut i öknen och sen så åker de åt helt fel håll. De åker långt åt helvete bort från pyramiderna, och sen så när de är ute och kan inte ens se tillbaka dit där de började, och de kan inte se pyramiderna, så stannar han som har de här kamelerna. Och så säger han, sir, can you take us to the pyramids? Yes, that's 15 euros. But why? We paid you 10. No, 10 for me. 5 for the camera.
Det är hemskt när man börjar spela in avsnitt och det är ljust ute, och man avslutar avsnittet och vänder sig om och ser det mörkt ute.
That's hösten i ett nötskal for you.
Ja.
Men vad fan, vi är väl ändå glada att vi kan avsluta det 65:e pensionsavsnittet, men, och att eftersom att du är en sån trött gammal farbror så måste vi spara ett av segmenten till nästa vecka.
Va? Jaha. Ja, ja, nästa vecka så utlovar Jocke ett fantastiskt segment om lycka.
Nej, men fan vad du nu har du ju sålt in det här. Ja, ja. Nej, ja. Men vi har ju producerat för mycket innehåll den här veckan enligt dig. Vi kan inte göra för långa avsnitt enligt mig, men du, ja, du tycker ju att vi ska hålla oss runt 50 minuter, så då får vi väl göra det.
Ja.
Och vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat precis som vanligt, och skriv eran kärlek, erat hat också där till oss, och pappa, skriv på Twitter om du vill så att alla kan läsa hur mycket du hånar mig för min brist i min allmänbildning. Eller så skriver du på sms som vanligt. Och då är telefonnumret 0...
Ja, men kan vi inte göra det? Jag är jättegärna mitt telefonnummer.
Varför skulle du göra det?
Brukar inte du ge ut ditt telefonnummer på Tinder?
Nej, jag är inte galen. Men du vet aldrig vad du stöter på för knäppjökar. Alltså.
Okej då.
Mm. Nej, men vi avslutar med en tanke till då Hennes och Maurits, som egentligen inte heter det då. Och drar igång George Michael-låten I Want Your Sex. Så får väl de tonerna helt enkelt ringa in det 65:e avsnittet.
Så då återstår ju bara en enda sak, och det här passar utmärkt till den här musiken. Höj era telefoner
och sexa med oss. Nej, men skriv till oss under 150 kilo hashtaggen och sprid oss vidare i höstmörkret, så hörs vi nästa vecka. Kyss oss.
Puss.